välkommen till ett nytt avsnitt av Ayurveda-podden. Här pratar jag tillsammans med mina gäster om vad Ayurveda egentligen är för någonting och hur den här kunskapen kan göra skillnad för oss alla och vår hälsa. Jag som pratar heter Johanna Mård och den här gången har jag än en gång med mig min vän Ida Aldabak som även är ayurvedisk hälsorådgivare. Och hon har då gästat podden i flera avsnitt tidigare, bland annat avsnitt 30 där vi pratade om älskade Vata, som är ett av de mest lyssnade avsnitten här i podden. Och den här gången så fortsätter vi att hålla oss till det ämnet på ett sätt, för att det här avsnittet handlar om hur man bäst håller sig i balans under vinterhalvåret, och då vintern som vi har här i Norden, den kalla och torra vintern. Enligt Ayurveda så finns de här fem elementen, rymd, luft, eld, jord och vatten, runt omkring oss och inom oss och påverkar och influerar oss konstant under hela vårt liv. Och även årstiderna är influerade av de här elementen. Och just vintern innehåller då mer av elementen rymd och luft, som är de två dominanta elementen i doshan Vata. Därav kommer det här avsnittet handla om hur man håller koll på sin vata dosha och framförallt då under vintern. Vad man bör tänka på, hur man kan göra för att hålla sig i balans. Vi pratar både kost och livsstil med mera. Så jag hoppas att det här är ett avsnitt som du kommer ha väldigt mycket nytta och glädje av nu. Och att det är ett avsnitt som du kommer komma tillbaka till varje vinter för att få en liten påminnelse om vad du kan göra för att må som allra bäst under den här årstiden. Och dela gärna det här med andra som du tror skulle uppskatta det. Så nu kör vi! Varmt, varmt välkommen tillbaka Ida Aldabak till Ayurveda-podden.
Tack så mycket!
Jättefint som vanligt att ha det här. Är det här fjärde gången du gästar kanske? Någonting sånt?
Ja, herregud, det börjar bli så många nu så nu har jag tappat räkningen.
där omkring tror jag i alla fall.
Men det är fortfarande så ärligt och jag är jättetacksam att du vill bjuda in mig.
Ja, det är så fint att du vill vara med och fortsätta bidra med den kunskap om Ayurveda som du besitter också. Så det är jättefint att ha det här och jag tänker att du, ja, mer presentation av dig har man ju fått i tidigare avsnitt där du har varit med, men du är ju här framförallt för att du också är ayurvedisk hälsorådgivare och ja, men har praktiserat det länge och idag blivit en nära vän till mig också. Så det är väl, kan man säga, anledningen till att du sitter här just nu och poddar med mig.
Ja.
Och idag då så ska vi prata om hur man bäst håller balansen under vintern med hjälp av Ayurveda. Och jag har ju tänkt att det här poddavsnittet släpper vi nu, det blir februari. Vi hade lika gärna kunnat släppa det här i oktober för att vintern är så lång här uppe i Norden. Och långt upp i Sverige så börjar ju vintern definitivt runt oktober. Mm. Och du är ju uppe i Bollnäs när vi spelar in det här. Och jag är i Stockholm. Ja. Och bara i Bollnäs är det ju mycket mer vinter än vad det är här och längre också.
Ja, vi har verkligen haft en fin vinter och uppåt minus alltså 20-30 grader minus. Vilket är ovanligt. Men det svänger, så att det ena dagen kan det vara minus 19 och den andra dagen 0 gradigt liksom. Ja. Men nu har snön fått ligga kvar ett tag här i alla fall. Så det är ju det bästa. Det blir verkligen en... Ja, verkligen. Man har fått mycket vinter här uppe.
Det är fint. Det är fint. Mycket snö det är det verkligen. Men jag tänker att det spelar ingen roll att vi släpper det här först nu i februari. Jag tänker också att det här avsnittet kommer ju många av oss lyssna på varje vinter. För det vi säger nu kommer ju vara lika aktuellt nästa vinter och vintern efter det och vintern efter det och så vidare.
Absolut.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Och då vill jag börja med att fråga dig, Ida. Vad är det som gör att vintern är en vata-säsong?
Ja, men den är ju... den är torr och kall. Och... ja, även det här att det blir mer mörkt när vi inte har lika mycket solljus. Så det bidrar ju också till. För vatten har ju liksom ja, det här, det rymden, det mörka, kalla, torra. Och lätt är den ju också.
Mm.
Subtil, tunn. Ja, så det var de kvaliteter som kom till mig nu. Men det finns väl, du kanske kan komplettera.
Nej, men det är precis det jag tänker på också. Liksom, vintern i sig kommer ju med de kvaliteterna. Alltså de kvaliteterna. Och det är mer av elementen rymd och luft i vår omgivning. Liksom, i naturen runt omkring oss. Och det är det som är elementen i Doshan Vata. Och därför är årstiden vinter mer Vata-dominant.
Ja.
Precis. Och... då ska vi prata om då hur man liksom, hur man bäst skyddar sig mot den här vintern på ett sätt med hjälp av Ayurveda. För om man inte gör det, då kan man ju bli väldigt påverkad av den här vata vintern som gör att, för allting runt omkring oss påverkar ju. Och det som är, alltså de elementen som är dominanta i vår närmiljö påverkar ju oss både fysiskt och psykiskt. Alltså påverkar oss liksom vår insida faktiskt. Också. Så vi ska prata om hur man, om man bäst, om man på ett sätt skyddar sig mot det och håller sig i balans trots att vi har så mycket vata påfrestning utifrån under det här vinterhalvåret. Och då tänkte jag också att vi kan börja med att bara så här, gå igenom lite så här, hur vet man om man har blivit påverkad av vintern och fått en vata obalans?
Ja, det brukar ju kännas mentalt först. Det kan te sig så som om man känner sig ängslig eller rastlös, liksom blir lätt trött och utmattad, liksom lite skörare i kroppen, ja, i mentalt först och främst, men sen också i kroppen, att det liksom, ja, men orkar inte lika mycket fysiskt heller. Och sen kan ju då torrhet uppkomma, knakighet i lederna. Man kan, ja, känna sig liksom lite, ja, stel i kroppen. Så det är väl det mentala och det kroppsliga det mest framträdande.
Och verkligen, jag tänker också det här torra läppar och torra händer är ju, och bara torr hy.
Ja, men visst, vissa får ju bara vissa partier, liksom händerna som är liksom exponerad mer för kyla. Eller de områden på kroppen sticker ut. Ja, men läppar och armbågar. Och...
ja, men det är ju typiskt de symptomen kan man säga som du nämnde nu. Som gör att det är lite... känner man igen sig något av det, då är det en så här, en... ledtråd skulle man kunna säga till. Ledtråd där till att säga, okej, okay, jag verkar ha lite mycket rymd och luft i mitt system just nu. Typiskt så här, spänningshuvudvärk kan man också få. Eller man, som du sa, liksom, att man känner sig lite stel. Och liksom, framförallt så här, spänningar i axlar och nacke. Ont i ländrygg kan man också få. Men också, det är inte helt ovanligt heller att man upplever att magen strular lite. Att man känner sig uppblåst eller man har gaser. Eller att man till och med får förstoppning.
Just det. Mm. Ja, men precis, det nämnde inte jag. Jag brukar inte få det själv, så att jag glömde
helt bort. Men
det ju... ja, men
man pratar mest om det som är mest, eller lättast om det som är mest tillgängligt för en själv. Ja, ja, så att om man känner sig något av det, då är det så här, okej, jag är påverkad av vintern här. Och då finns det ju jättemycket grejer man kan göra för att hamna mer i balans. Och när man är i balans, det är då man också kan bli av med de här symptomen. Så det ska vi prata om nu. Men jag tänkte också, jag skulle fråga dig Ida, ska man bara tänka på att balansera vata-doshan under vintern om man har en obalans?
Nej, vata är ju, det är ju liksom den som styr de andra doshorna. Det är ju huvuddoshan. Så den behöver ju alla ta hänsyn till oavsett. Mm. För årstiderna påverkar oss. Så att, alltså, så det är, det ska vi alltid ta hänsyn till. Men såklart, har man en jättestark pitta-pitta-puls, alltså både ytpuls och djuppuls, så kan man ju klara sig bättre. Men det är bra att ha koll på vata för alla.
Precis, och när du säger att man, om man har en jättestark pitta-puls, tänker, om man lyssnar och inte liksom gör pulsdiagnostik på sig själv, hur vet man om man behöver balansera, eller okej, okay, vi kan säga så här, generellt så gäller det att det är bra för alla att ha någorlunda koll på sin vata-dosha. Men hur vet man, vad skulle du säga, hur vet man om man behöver tänka på det lite extra eller om man bara så här kan, ja, med lite små grejer ha koll på sin vata?
Mm, men antagligen så, om man har lyssnat på podden och liksom känner igen sig i vatas beskrivning, så är det ju, behöver man ju vara extra uppmärksam på det. Och sen, eller om man får, ja, men precis, om man har fått några av de här symptomen, eller helst som sagt innan då, så att man kan förebygga. Och ibland gör vi det utan att veta om det. Ja, just vata är ju, det är också liksom det som de flesta av oss, vi behöver ju förhålla oss till det hela året på ett sätt, för vi lever ju ett ganska kallt land året om. Så att det är liksom, det är verkligen basic för oss i Sverige att ha koll på sin vata.
Ja,
vi vet ju redan mycket om det. Alltså, även om vi inte är inne på ayurveda, så vet vi ju ofta hur vi ska ta hand om oss i det här kalla klimatet. Vi hittar våra strategier.
Ja, men precis. Så mycket av det vi kommer gå igenom, så här, hur man håller sig i vata-balans, det kommer ju många känna sig, men det där, så där har jag gjort alla vintrar för att jag mår bra av det. Och det är det som ayurveda är mycket. Så mycket av det som, verktygen som finns här, när man väl börjar praktisera, så känns det så logiskt och man mår bra av det för att det är logiskt. För att vi mår bra när vi håller oss i balans, och det är inte så svårt egentligen att lista ut typ vad behöver man för att hålla sig i balans. Här. Är det kallt ute, typ håll dig varm, som exempel. Som enklaste exempel.
Varma soppor och grytor.
Ja, exakt. Men jag tänkte också, bara för att svara lite mer på det här, liksom hur vet man typ hur mycket man ska balansera sin vata, eller hur mycket man behöver typ tänka på det, eller ja, hur mycket man behöver praktisera. Det skulle jag också säga, alltså, om man är väldigt osäker, då är det ju bra tips att boka in sig på en konsultation med en hälsorådgivare, så får man lite mer individuell vägledning. Men annars också bara så här, försök att känna efter hur du mår, och lite skriv ner typ de symptomen du har, och kolla sen liksom vilken dosha hör de här symptomen till. Och har du mycket vata-symptom, då behöver du balansera vata ännu mer. Men är det så att du inte har så mycket vata-symptom alls, då behöver du kanske inte tänka på det dygnet runt som en annan kanske behöver göra.
Ja, absolut. Ja, men så är det. Mm. Så att det, ja, men det är ju bra generellt för vata att stanna upp och reflektera, för att det är ju ett sätt att balansera vata på.
Ja, visst.
Ha det lugnt och stanna upp och liksom, ja, men känna efter. Annars kan det bara liksom rulla på. Det går snabbt.
Ja. Och hur kommer det sig att hur kommer det sig att liksom att det är vatabalanserande i sig att bara stanna upp och reflektera?
Eftersom vatas element är väldigt rörligt. Det beskrivs som en vind som rör sig, så att det är rörelse. Det är liksom all rörelse i kroppen, att vi andas och är syret i hela kroppen. Det är liksom ett konstant rörelse och flöde, så att då stanna och stilla sig är ju verkligen nummer ett för vata och balans.
Precis, för man säger ju det att motsatsen balanserar inom ayurveda. Yeah. Och om vata då står för rörelse, så precis, då kan man också lista ut att säga, okej, har jag för mycket vata, då är det för mycket rörelse, och då behöver jag motsatsen, då behöver jag vara stilla.
Ja.
Så att liksom, ja, men att varva ner och typ stillsamhet och vara stilla, det är ju verkligen någonting som är vattenbalanserande. Och sen har jag två andra typer av mantran som också lindrar vata och balans, om vi nu ska komma in på hur man då kommer i balans. Och det första mantrat som man kan använda är ju värme, vila och varsamhet. Och där tror jag också många tänker sig, ja men det är självklart att vi vill ha mer av det under vintern. För att vi mår bra av det. Vi mår bra av värme, vi mår bra av vila. Generellt så tror jag att de flesta tar det lugnare på vintern. Alltså man vilar mer, det blir mer tid i soffan kanske. Eller man är lite lugnare eftermiddagar och kvällar jämfört med hur det ser ut på våren och sommar och sen sommar. För att vi, alltså tittar man på naturen och djuren så går ju, alltså alla går ner någon typ av vila, lägre tempo eller till och med dvala. Och det är ju helt naturligt för oss att göra det också, att bara komma ner i varv lite. Och sen det här med varsamhet. Jag brukar förklara det som att man kan se sig själv som en skör glaskula på ett sätt. Att man liksom bär sig själv med varsamhet, att man är lite försiktig med sig själv. Att man är liksom, ja men att man har, att man är öm med sig själv på ett sätt. Att man är snäll mot sig själv.
Ja, det tillför ju den här kafa, den här liksom kärleksfulla, mjuka energin.
Ja.
Som jordar oss liksom.
Precis. Och det är det vi behöver. Ja. Och ett annat mantra, klassiskt mantra för att balansera vata är ju regelbundenhet.
Ja.
Att försöka få in mera regelbundenhet. För att vata i sig är ju oregelbunden också. Det är också en av vatans kvaliteter, oregelbunden. Så då behöver vi återigen motsatsen för att balansera oss. Och när det kommer till regelbundenhet så det enklaste sättet att få in regelbundenhet skulle jag säga, om man vill börja någonstans, det är typ att gå och lägga sig samma tid varje kväll och gå upp samma tid varje morgon. Och försöka få in måltidsrutiner så att man äter frukost, lunch, middag på ungefär samma tider varje dag. Det skulle jag säga är bra ställe på att börja om man vill få in mer regelbundenhet.
Man kommer långt på det alltså.
Ja.
Och även då så kanske blir lite medveten om vad typ av mat man äter liksom.
Precis, och det kommer vi också komma in på.
Så det är verkligen en jättebra bas. Och det tänker jag att många som sagt gör av sig själv utan att veta någonting om ayurveda. Man känner det. Mörkret hjälper ju till också att komma i säng tidigare. För att det blir mörkt. Det är inte de här sommarkvällarna där man vill ut och hitta på saker.
Så är det ju. Verkligen. Och om vi börjar med det här med värme då. Som är ett bra sätt att hålla sig i balans och ta hand om sin vatadosha. Vad skulle du säga? Alla vet väl hur man typ kan hålla sig varm. Vi skulle kunna fråga vem som helst på stan och alla skulle kunna berätta 10-15 saker för att hålla sig varm. Men vad skulle du säga? Hur håller man bäst värmen och lite inspirerat av ayurveda?
Ja. Ja men alltså de dagar vi har sol, vilket ju inte ens är varje dag nu för tiden, men att verkligen komma ut och ta del av någon slags sol under dagen, få liksom direkt solljus på sig, är ju verkligen väldigt, väldigt viktigt att tänka på. Och så, för det är ju rent konkret att föra in eldens element, att liksom få vara i solljus. Det lilla vi kan få. Och ja, sen är det ju såklart att hellre klä sig för varmt än att gå och småfrysa. Liksom, ta extra lager på lager. Sen är det ju såklart varm mat och dryck. Och det här med varm olja, abhyanga, den här varm oljemassage. Och det kan man göra på sig själv eller på en klinik. Varma bad, men det kan ju också vara lite uttorkande beroende på vad man har för konstitution. Men varma bad kan ju funka jättebra för vissa för att liksom värma upp sig. Eller bastu, det är inte kanske super ayurvediskt. Men vi har ju en tradition här i kalla Norden av att basta. Så att det är ju ett sätt. Och då kan man ju också ha med sig olja in i bastun och liksom se till att få oljan också. Och närhet, alltså relationer, närhet ger ju värme och trygghet och bidrar med mycket kaffe. Så att liksom njuta av sina medmänniskor och liksom att vara, om man har en relation eller om man har sina barn eller om man har ett husdjur liksom. Och sen också faktiskt, är det någon årstid som man liksom ändå rekommenderar alkohol så är det ju på vintern. För att det också bidrar med pitta och värme. Så det kan också, det känns ju så, inte så. Men det pratade jag faktiskt om på ayurveda-utbildningen. Men ja, i form av vin då, så här rött vin, att det kan vara faktiskt lite hälsosamt på vintern för vissa.
Mm, precis. Ja, för det exakt, det säger jag också, har ingått i mina utbildningar och vi har pratat om det i flera olika sammanhang. Just vad, hur ayurveda ställer sig till just alkohol. Spännande att du tog upp det, för jag tror inte vi har pratat så mycket om det i podden tidigare. Och så var det liksom, som alltid, så här, är det bra eller inte? Ja, det beror på. Det beror på vem det är som dricker, var på jorden den personen befinner sig, vilken årstid det är där och då, vad den personen har för vikriti, alltså nuvarande obalanser, och såklart vilken typ av alkohol och hur mycket. Men så svaret i alla fall inte, svaret är ju inte nej, absolut inte, utan allt det där vägs in. Och utifrån det kan man få ett såhär, nej men det kanske inte är så bra för dig, eller ja, det kan faktiskt vara bra för dig i liksom den här mängden. Mm. Om du dricker det på det här sättet.
Ja, men så är det med allt som jag tar upp här i princip. Men ja, i alla fall, man känner in sin dos. Så allt kan brukas, allt kan missbrukas, som ett mantra som vi säger. Men det är verkligen så sant. Så lär känna dig själv och vad som är din, liksom, vad din konstitution klarar och mår bra av för att hålla sig i balans.
Mm.
Så att man inte börjar ta till substitut för något annat. Så att, nej, det är väl de grejerna som jag kommer på.
Ja, jag har liksom, du nämnde allting som jag tänkte på också, hur man bäst håller sig varm. Jag tänker på det är så, jag ser många människor som går runt på stan när det är kallt, i typ sneakers eller låga skor, och så har de låga strumpor och byxor som slutar ovanför fotanklarna. Jag vill säga,
exakt, det är liksom tonårssonens stil just nu, så mössa som slutar ovanför öronen.
Ja, och det här är inte ens, alltså majoriteten har ju inte ens mössa liksom. Och jag blir så här, herregud, jag vill bara gå fram och sätta på dem en mössa allihopa. För jag vet att man kan vara så, alltså det är känsligt att gå ut utan att ha tillräckligt mycket kläder när det är vata vinter ute. Det är verkligen det. Jag sitter här nu inne i poddstudion och jag har både sockor och halsduk på mig. Det är inte så här särskilt kallt här inne, men jag är lite frusen idag, så jag sitter med en kopp varmt vatten i handen och dricker, smuttar på det, som sagt, halsduk och sockor, och det känns jättebra.
Ja, men visst. Det är bara hellre liksom sitta och vara lite för varm och kunna klä av sig något. Så att man har det som värmen hela tiden. Jag sitter också här med en kopp kokt vatten och har tänt ett ljus.
Ja,
och,
vad fint. Ja, härligt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Den här vintern kommer också, vi har pratat om det redan, med att det är ju lätt att man blir torr, för att väta i sig, en av dens kvaliteter, dorsans kvaliteter är ju torr. Så luften blir väldigt torr och det påverkar oss och vi kan lätt bli torra. Så vad skulle du säga, vad har du för tips för att inte typ torka ut?
Ja, jag nämnde ju redan oljemassagen.
Ja, det är ju kanske den bästa.
Jag jobbar ju med det också, så att det är liksom men också att få is i bra fett genom maten.
Mm.
Och då är ju klarnat smör, som kallas ghee, är ju verkligen ayurvedans guld. Som liksom smörjer tarmarna och bidrar med liksom otroligt mycket goda egenskaper. Men självklart, man kan ju använda smör om man inte har för mycket kaffe i sig. Och ja, så att liksom fett, bra fettkällor, så att smörja invärtes och gärna då kunna få till regelbunden Abhyanga, göra det på sig själv eller gå och ta på klinik.
Mm.
Ja.
Ja, jag skulle också säga att det är de absolut bästa sätten för att inte torka ut ghee och Abhyanga, som är den här ayurvediska oljemassagen. Och så, jag ska säga det, Ida, alltså jag är typ galen i ghee just nu. Alltså jag använder så mycket ghee och tycker det är bara helt fantastiskt. Jag använder det så fort jag liksom ska steka någonting eller tillaga någonting i ugn, så är det typ alltid ghee. Och jag vet, som vi sa nyss också, allt går att bruka och missbruka, så man ska inte överdriva intaget av ghee heller. Men jag är också här nu i slutet av en graviditet där jag mår extra bra av lite extra mycket ghee och bara mår väldigt bra av det. Så jag använder det mycket invärtes på så sätt. Och när jag gör golden milk så har jag ghee och ja, tycker bara att det är magiskt. Men jag använder, det här är faktiskt första vintern som jag använder mer ghee utvärtes också. Och tycker att det är helt fantastiskt. Alltså vissa kvällar så, jag har ju som vana i princip alla kvällar att smörja in fötterna, ge mig själv någon typ av fotmassage innan jag går och lägger mig.
Just det.
Och ibland är det bara med vanlig neutral sesamolja och ibland är det med någon vata-balanserande olja, och vissa kvällar har jag gjort det med ghee. Och alltså för mig, ghee är typ en mirakel, eller det är inte bara för mig, alltså det är en mirakel. Ja, det är ett mirakel med ghee. Det är helt fantastiskt. Alltså,
det är väl liksom en påverka sömnen och så, jag tänker
ja,
mig.
Ja, det gör jag absolut. Jag tycker att jag sover bättre de kvällar jag ger mig fotmassage. Men framförallt så tycker jag också att fötterna blir så fina när man har masserat sig själv med ghee.
Ja, apropå torkan. Ja, man kan ju få väldigt torra fötter. Men jättebra, det ska jag verkligen. För jag har känt själv nu att jag har inte haft samma behov av att göra Abhyanga. Förra vintern gjorde jag det dagligen för att det verkligen behövdes. Men i år så har jag förebyggt mycket bättre under hösten och känner inte samma behov. Men ja, man har också olika prio under olika perioder och sådär. Vad man kan få in. Men att smörja fötterna är ju verkligen, för jag upplever också att Abhyanga, att göra det på morgonen, det bidrar ju också till förbättrad sömn på kvällen sen.
Ja, visst.
Men att bara smörja fötterna ska jag nog prova då. Det blir ju lite enklare. Men har du handduk då där nere vid fötterna, tar du på strumpor eller hur?
Jag tar på mig strumpor. Ja. För man vill ju inte smörja in fötterna med varken olja eller ghee och sen gå runt hemma. Utan jag sitter i soffan eller på sängkanten och ger mig själv typ 10 minuters fotmassage. Och sagt, de kvällar jag gör det med ghee. Alltså jag har så fina fötter när jag vaknar dagen efter.
Ja, verkligen. Ja, ska jag ta till mig.
Ja, men gör det. Och sen så, ghee funkar jättebra mot torra läppar. Så har jag torra läppar så har jag helst ghee på. Och det behövs liksom, ghee så drygt också. Så det behövs typ bara en droppe och liksom smörja på läpparna. Så funkar det jättebra. Sen har jag också, den här vintern blivit väldigt torr i ansiktet. Och liksom använder mycket av mina ansiktskrämer som ändå är liksom ayurvediska. Och liksom bra bas och ska återfukta bra. Och använder liksom mer än vad jag brukar ett tag. Men jag tyckte ändå inte att det återfuktade liksom tillräckligt. Så då började jag smörja in ansiktet med ghee också innan jag gick och la mig så på kvällen. Och det bara gjorde all skillnad. Och återigen, man behöver typ bara några droppar för att det är så drygt och liksom så fett. Men det är väldigt, väldigt rent fett, så jag upplever inte alls att det liksom har stängt igen några porer. Alltså jag har så fin hy nu, Ida. Det tror jag är flera anledningar till det. Men jag har också smort in mig mer med ghee. Och jag har så fin hy.
Härligt, jag blir inspirerad här.
Ja,
jag har ju också börjat ha ghee i en sån här flaska, en pipettflaska. Så att jag kan ha det i näsgångarna på morgonen.
Ja.
Så det är också något man kan göra extra mycket på vintern. Att man droppar 1 till 2 eller 3 droppar i varje näsborre. Att man liksom ställer en flaska i vattenbad, varmt vatten. Så att det,
ja.
För ghee kan ju bli lite fast, även om det står framme i rumstemperatur på vintern. Liksom. Så då kan man ha det i vattenbad och droppa 2-3 droppar i varje näsborre. Och sen då gurgla med, alltså oil pulling i munnen också på morgonen. Så det är smörjning liksom av alla ingångar till kroppen.
Ja, precis, precis. Alltså nassia gör jag också, som är det här näsdroppar. Och jag gör också det med ghee, gärna. Antingen ghee eller ren sesamolja. Och det gör också skillnad. Alltså det gör verkligen skillnad.
Jag tror det skiljer ju från den här torra, kalla liksom, luften. Det blir en... man blir lite som man får ett, som ett skydd. Hölje. Ja.
Precis, precis. Och jag vet att jag gick förbi något apotek för några år sedan och såg att de hade nässpray med ren sesamolja. Ja. Så att det finns där också om man skulle tycka att det är så här knepigt med pipett. Och har man inte pipett, då kan man också, enligt Ayurveda pratar man ju om att man droppar några droppar sesamolja eller ghee i handflatan och bara använder lillfingret och liksom smörj insidan av näsgångarna. Det funkar också. Men jag såg som sagt på apoteket att de hade någon nässpray med ren sesamolja om man tycker att det är ännu smidigare.
Ja, visst. Ja, det kommer.
Mm. Och det behövs, det gör skillnad, det tycker jag också, verkligen.
Mm-hmm.
Och just det här med att olja i näsgångarna, det finns jättemånga fördelar med det. Jag tror vi pratar mer om det avsnittet där vi gick igenom ayurvediska morgonrutiner. Men det är det här vi pratade, som du nämnde, att det ger liksom som en skyddande hinna på ett sätt. Och jag är helt övertygad om att det tillsammans med alla andra ayurvediska praktiker verkligen kan förebygga förkylning bland annat. Men sen säger man också att de här näsdropparna ger också, det väcker dina sinnen och det ger dig en bättre hy med mera. Ja. Så det finns många fördelar med det.
Ja, ja. Alltså olja tillför ju kafas kvaliteter. Och kafa i sig bidrar ju med ungdomlighet och lyster och liksom...
Ja, precis.
Ja, som livsbevarande. Medan vata bryter ju ner, så luften vill ju bryta ner och oxidera. Och kaffa tillfället då motsatta kvaliteten.
Precis, precis. Ja, så det är bra grejer. Det är verkligen bra grejer.
Ja. Och också så här... oljeallergi hemma.
Ja, verkligen. Och också att dricka mycket varmt vatten skulle jag också säga är ett jättebra sätt att inte torka ut. Att tillföra varmt vatten.
Ja, man gör att tillföra lite ghi just för att få igång tarmen lite grann. Och smörja tarmen.
Visst,
men sen bara kokt vatten är ju super.
Och sen brukar vi rekommendera att man dricker mer mellan måltider och mindre till måltider.
Mm.
Ja, vad finns det mer? Ska vi gå in lite mer specifikt på typ vata-balanserande kost?
Det var precis vad jag tänkte.
Ja, bra. Då gör vi det. Vill du börja där? Vad är det för kostråd som gäller då?
Ja, rent allmänt och smakmässigt så är det liksom söta, salta och sura smaker.
Mm.
Då är det söta, det bidrar ju med kafas energi. Så det balanserar och jordar vata. Man kan ju känna att man dras till söta smaker extra mycket på vintern. Det gäller ju då att få i sig bra sötma i form av... Ja, dadlar är ju väldigt, väldigt bra, tycker jag. Mm. Det är min favorit. Också mjölkprodukter i sig är ju lite söta i smaken. Alltså kokos, eller vad säger jag, grädde liksom. Och man kan ju, ja, där kan man få i sig den kvaliteten.
Precis, både grädde och mjölk i sig är också liksom naturligt söt. Men då att båda liksom ska vara tillagade så att man inte äter det liksom, ja, kallt direkt ur kylen.
Så ja, men sån här varm guldmjölk då. Med dadlar i och kryddor. Alltså guldmjölk är just när det är med kryddor. Så gurkmeja och kryddnejlika och muskot. Och, ja, det kan man göra på många olika sätt. Men det är ju liksom ett sätt att verkligen få sötma och lite värme genom kryddorna. Liksom.
Ja, verkligen. Jag dricker mycket guldmjölk nu och det, jag älskar det.
Mm. Ja, ja. Och sen har vi då det här salta. Det är ju, bidrar ju med pittas kvaliteter. Och det gör ju också att vi binder vätska och liksom, ja, motverkar torrhet. Och ja, det är väl det. Har du något mer där om det?
Men jag vet att du berättade i något av de tidigare avsnitten där du var med att det sura är också som att, om du tänker att du biter på en citron, så är det nästan som att det drar ihop sig. Och det tyckte jag var så bra metafor, för du beskrev det som en metafor då också, att det är ju precis det vata behöver. För att har man vata-obalans så är man ju lite splittrad och lite, liksom, lite överallt. Så behöver man ju centrera sig. Och den sura smaken kan ju verkligen centrera oss på så sätt. Och det blev så tydligt när du delade med dig den metaforen. Att liksom, när man biter en citron så är det så sammandragande. Och det är också en anledning till att den sura smaken balanserar vata.
Ja, precis. Jag tänkte komma in till det också. Men det var bra att du... Jag tänkte mer om det var något mer på det salta också.
Jaha, okej.
Okay. Ja, men, nej, men det var väl inte det då. Och så det sura sa ju nu. Så att det är liksom... Ja, det var det. Alltså, generellt ja, sett om smakerna. Ja,
planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ja, äta varm och oljig och närande mat.
Exakt.
Och i tillräcklig mängd. Alltså att verkligen liksom se till att känna in vad som är rätt mängd för en. För att det finns mycket, det kan väcka... när det blir mycket vata så kan ju de här alltså, vindarna dra igång i kroppen. Så att man liksom går och tror att man är hungrig hela tiden. Eller att man liksom överäter. Som en överlevnadsinstinkt tror jag. När vi bor så här kallt liksom för att... Det är ett sätt att jorda sig med mat.
Ja.
Så det gäller ju liksom att se till att ja, men, kanske inte alltid är mat vi behöver nära oss med. Det finns ju så mycket annan näring också. Så att liksom verkligen känna in då vad det är som är rätt. Jag försöker ju liksom själv hålla mig till ja, men att det ska gå 4 timmar mellan de huvudmålen, om man säger. Så att det inte blir att man går och småäter hela tiden för att balansera vata. Liksom. För det har jag varit med om. Att göra. Ja, och det blir så hälsosamt.
Men det här tycker jag är så spännande. För det är verkligen att lära känna sig själv utifrån Ayurveda. Hur man kan använda mat som medicin. Det är en resa. Man ska liksom inte förvänta sig att det är någonting som man bara kan och förstår. Och behärskar på en gång. Utan för mig det är fortfarande en resa. Att lära känna min agni och vad jag ska äta och när och hur mycket och så vidare. Men det är väldigt... Väldigt givande och värdefullt att reflektera mycket kring det.
Ja, och det är ju jätteviktigt att säga det. Så här att, ja, men om det är någon som nu kanske tar en frukt efter maten. Men herregud, det är ju ingen fara. Det kan ju hända att man är van att göra det och det går jättebra. Som en efterrätt liksom. Eller vad man, men märker man att man har problem och får extra mycket gasighet. Så kanske det, aha, då kan det ju vara det. Att man äter frukt för nära in på måltid. Så då är det jättebra kunskap att ha med sig.
Exakt.
Vi är ju olika och vi har olika stark förbränning så vi klarar ju olika saker olika mycket.
Ja men verkligen, så är det ju.
Så är det alltid.
Ja, men du har ju den sagt det, men det tåls att upprepas hela tiden. För det blir så lätt när man sitter och pratar så här som att det är liksom så här är det. Men alltså, som sagt, så det beror på.
Verkligen. Och man kan också tänka sig vilken typ av kvalitet ska maten ha. Den får gärna vara kladdig och lite tyngre och väl tillagad och varm.
Ja.
Ja, så mycket typ ja, såser, grytor, soppor. Det mår vi extra bra av. Och där tänker jag också där, man behöver inte praktisera eller känna till Ayurveda för att vi alla vet att vi mår bra av att äta varm kladdig mat på vintern, eller hur?
Precis. Och vintern sägs också, vi fick lära oss det på utbildningen, att vintern är pannkakornas tid. Det var så roligt sagt, men det är liksom, ja men där får vi liksom mjölk, vete och ägg. Så att nu är det ju många som utesluter sånt i sin kost. Så att man kan ju absolut vara känslig för just dem. Men för de som inte har känslighet så är det verkligen. Vi behöver verkligen. Det är grundande, jordande mat. Också förutom alla soppor och grytor.
Ja men bra, då får vi lite pannkakor där också.
Ja, men så varm mjölk och ghee, ris och vete, det är liksom grundande för oss.
Verkligen. Jag tänker alltid på sötpotatis när jag tänker på vattenbalanserande kost också.
Ja,
Och
det
vinna.
åt jag idag.
Ja, vad bra, vad bra. Och varm gröt till frukost och så. Det här är ju också bara, man kan ju lätt googla om man vill ha typ listor på specifika livsmedel som är vattenbalanserande.
Ja.
Ja, precis. Ja. Och rotfrukter är ju jättebra. Precis. Och jag tänker också här, rödbetor, morot, palsternacka, potatis, sötpotatis. Också jättebra.
Precis. Och många, ja, mycket kryddor också kan vata tåla ju. Det är ju väldigt mycket de här varma indiska kryddorna som är bra. Ja, så det. Nej, men det finns, det kan man lätt googla på och kolla. För det är väldigt bra att ha en sån lista uppe. För alla då, eftersom vata behöver ju alla ta hänsyn till när vi har så lång kall vintersäsong. Så skriv upp liksom vad det är som balanserar vata och ha den listan. Se till att, för det är ju det kan du liksom äta varje dag. Sen det som man kan undvika, ja, det kanske råkar vara något som man älskar att äta som inte passar så bra för vata. Ja, men ta det till helgen eller någon dag i veckan liksom. Men att se till att du, för det är så lätt hänt att vi kanske äter den där torra knäckemackan varje dag, liksom, flera gånger till både lunch och middag. Liksom. Och det är ju inte optimalt liksom, för vata. Men tål man det så tål man det. Men om man har problem med magen så kan det vara värt att kolla upp det som man äter just varje dag.
Exakt, jag tänkte vi skulle bara nämna det lite kort också, om det finns någon typ av kost som vi mår bättre av att undvika, eller minska i alla fall. Och just knäckebröd är en sån grej som jag tänker på då när man vill balansera sin vata, att bara hoppa över den typen av mat eller livsmedel som är kallt, hårt, torrt och rått, brukar jag säga. Och knäckebröd, alltså om jag tänker på ett knäckebröd så har ju den typ alla vatans kvaliteter, att den är ju ja, men kall, torr och lätt.
Ja,
Luftig.
så en liten isbergssallad på det.
Ja, exakt. Exakt. Så det som är rått är ju mycket så här, ja men råkost och så råsallad. Vi mår jättebra av att äta mycket grönsaker, men tillaga dem. Det är mycket bättre för magen och för din vatadosha än att äta råsallad, speciellt under vintern. Men så, det som är kallt, hårt och torrt och rått, hoppa över det. Jag tänker typ knäckebröd, müsli och flingor är också torrt och kallt och lätt. Riskakor, popcorn tänker jag också på. Ja, så det kan vi hoppa över.
Samtidigt tänker jag popcorn, det brukar vi typ ha bara på helgen. Så då, för då är liksom, ja, men bättre än att köpa kanske chips och så då. Så då är ju popcorn ändå ett bättre alternativ och man äter det lördag, söndag, liksom 2 dagar i veckan.
Och så kan man, om man ska göra det, då kan man göra det och tillaga det såklart i kastrull och inte i mikro. Och så kan man göra det med lite ghee i kastrull.
Ja, det också gör ju jättemycket. Där har vi giget igen. Till att sluta
Det.
allt.
Ja. Bra, är
Det
det...
är verkligen mycket av det också. Så, ja, men att liksom, så om vi har nämnt något livsmedel som inte är så passande för vata, det handlar också om hur man tillagar den. Som du sa, rått kanske inte är att rekommendera, men i en gryta kan man absolut tåla det liksom.
Precis. Exakt. Ja, bra. Är det någonting annat i matväg som du tänker på vi bör nämna eller ska vi hoppa vidare?
Nej, men jag är så nördig på mat, tycker det är så roligt.
Alltså, vi har ju verkligen inte nämnt, vi har ju inte nämnt allt sagt, för vi bara, ja, vi nämner lite så får man djupdyka mer.
Ja, men kål, generellt är ju kål och bönor och linser, alltså baljväxter, ökar ju vata. Men där då är det om man liksom kokar dem länge och väl, alltså blötlägger först, alltså bönorna då, och förväller grönkålen och liksom har rätt kryddor och fett så brukar det verkligen gå bra. Så det är ju mycket av sånt som vi odlar här i vårt norra klimat, så att vi tillagar vi det på rätt sätt så tål vi det ofta bättre.
Jag tänkte kanske att vi skulle gå in lite på vilken typ av träning som man brukar rekommendera under vintern. För jag får sådana frågor ibland.
Ja.
Vad skulle du säga där?
Ja, men, promenader är ju fantastiskt bra. Alltså, och just om du kan komma ut i solskenet så blir det ju dubbelt upp. Att det fyller två syften. Men det är liksom lugn träning för vata. Sen så yoga är ju just lugnt och stillsamt. Det finns ju många former av yoga, men man kan med all fördel göra långsammare yoga under de här kallaste månaderna. Så solhälsningen till exempel, som många kan, gör den långsamt. Det kan vara supereffektivt. Sen så har jag själv faktiskt den här vintern börjat gymma. Så det är inte så kanske, det fanns ju inte någon gym på det. Alltså yoga är ju gym, det är liksom att gymma på ett sätt. För att man använder sin kroppsstyrka i mycket också i yoga. Vi hade väl inga gym, vad heter det, ställen på den tiden. Så, liksom under hur Ayurveda har utvecklats liksom. Men nu när vi har det så, ja, jag har börjat med det. Och känner att det också är väldigt bra och uppbyggande för min vata. Ja, så det bidrar med mycket liksom, både av pitta och kaffa skulle jag säga. Så det känns faktiskt, ja, det känns bra. Jag provar det nu sen i december. Det har liksom bara kommit till mig. Jag hade inte alls tänkt på det. Men jag har inspirerats av flera som förespråkar att, ja, speciellt äldre kvinnor och äldre människor, när man tappar väldigt mycket muskelstyrka varje år, att det är fördelaktigt att bygga lite också och bygga upp sig.
Det är det ju absolut, verkligen. Och det är ju också ett typ av vata symptom eller obalans i att man känner sig muskelsvag. Och vad behöver man då? Jo, men man behöver träna upp sig och stärka sig helt enkelt. Så då behöver man ju någon typ av styrketräning.
Det är liksom en långsam form av träning. Så, att, så då har jag också tänkt att, för jag älskar ju att springa, men då kan jag liksom byta ut lite av mina löppass och gå och gymma istället.
Exakt, ja. Jag tror att springa skulle nog Ayurveda säga är bättre träning på våren när det är mer kaffe runt omkring oss. Och nu under vintern tror jag också Ayurveda skulle säga, precis som du, lite lugnare träning. Men det man kan lyfta liksom, så lugnare styrketräning, typ ut och gå eller yoga, jättebra. Och liksom fast lite lugnare tempo, för att det, liksom det lugnare tempot i sig är vattabalanserande. Men vi behöver träna, vi behöver röra på oss. Och det är också ytterligare en anledning till det, är för att vi behöver få igång vår agni, vår matsmältningseld. För att vi får liksom inte hjälp av solen runt omkring oss. Så vår agni, ja, den anledningen kan vara lite lägre under vintern. Så då behöver vi göra det vi kan med vår egen förmåga, liksom stärka agni. Och ett väldigt bra sätt att göra det är att rörelse, att träna. Men hellre då lite lugnare yoga, lugnare styrketräning, promenader. Hellre det än typ spinningpass skulle jag säga.
Precis.
Ja. Och alltid att träna efter sin egen förmåga. Pratar man också inom Ayurveda. Och träna för att bygga upp och inte bryta ner. Så att inte liksom, inte överanstränga sig, utan träna efter sin egen förmåga.
Ja, jag tar mig själv som exempel där på att jag älskar att springa, så jag kan liksom inte låta bli att springa även på vintern. Men jag blir utmattad, jag blir trött av det. Så att det är, jag vet att det inte är därför jag försöker liksom hitta andra sätt nu då med gym och så där. För att verkligen känna att jag får, ja, så jag provar mig fram. För att när man är van att springa så känns det för långt. Ja, alltså promenader är ju jättebra och det bara, men alltså så här, jag är effektivitetsnörd, jag har 3 barn och är mitt i livet och då går det snabbare att springa ett pass. Och så, men nu så där, ja, eller köra då, kortare pass på gymmet. Så att, men, ja. Så att det är väl bara att ta upp det, hur vi har våra ideal, men att vi liksom får hänsyn till hur vardagen ser ut och vad som är möjligt.
Absolut, verkligen. Verkligen, det ska vara genomförbart och praktiskt möjligt för en själv, allt vi pratar om. Jag tänkte att vi ska börja avrunda, men jag har 3 grejer till som jag tänker på vi skulle kunna nämna. Eller 4 grejer till, för bara ytterligare saker att hålla vata i balans. Och det första jag tänker på är ju att man absolut kan använda sig av vata-balanserande pranayam, alltså andningsövningar. Bara för att nämna en som vi nämnt tidigare är Nadi Shodhana, som är växelvis andning. Den är fantastisk. Vill man veta mer, tänker jag att då kan man googla på det eller fråga dig eller mig, så har vi säkert fler tips om det. Meditation. Vi inledde med det, med att liksom sitta i stillhet eller vara stilla är balanserande, för att det är motsatsen till rörelse som är en av vatans kvaliteter. Men att meditera är ju jättefint för att balansera vata.
Ja, och det där ska man inte underskatta. Alltså det,
nej,
det är ju att igång cirkulationen i hela kroppen fast man bara sitter stilla och andas.
Ja.
Och man får bort blockeringar liksom och lugnar sinnet och...
Ja, verkligen.
Jag tänker också, ju äldre man blir så ökar ju vata mer, och man kanske inte kan springa eller gymma, man får liksom begränsad rörlighet eller liksom skador i kroppen och så. Men att veta att faktiskt att bara sitta och andas funkar, det är en slags träning på ett sätt som gör väldigt gott för cirkulationen, främjar cirkulationen i kroppen och får lugn och ro i sinnet.
Mm, verkligen, verkligen. Och sen, du och jag, Ida, har ju det här avsnittet som heter Älskade Vata, som är avsnitt nummer 30. Där pratar vi ju än mer om det här. Och mycket, mycket av det vi nämner där har vi nämnt här också. Men där vet jag också att vi avslutade det avsnittet med att prata lite om att det finns faktiskt vata-balanserande musik som man kan lyssna på. Jag kan ju länka till en sån spellista i avsnittsbeskrivningen här också. Så kan man få lyssna på det om man vill. Men jag skulle säga, det är musik med lite så här lugnare, grundande toner. Om man bara ska förklara det på något sätt. Musik som ger en lugn och harmoni. Och om just den... Om du googlar eller om du söker på Spotify efter Vata Balancing Music, så kanske det är någonting du gillar. Och skulle du inte gilla det, så spela någonting annat som gör att du känner att du hamnar lite mer i lugn och ro och harmoni. För då är det Vata balanserande för dig.
Ja, men visst. Det där känner vi oftast in vad vi mår bra av. Liksom.
Ja, precis. Och den sista, fjärde grejen som jag tänkte på är att tänd mycket levande ljus. För det bidrar ju också med det här eldelementet. Och eld är också ett sätt att balansera vata.
Ja, det är det. Så enkelt.
Ja, eller hur? Och det är vackert och fint och mysigt med levande ljus också.
Mm.
Ja, är det någonting mer som du vill nämna, Ida? Någonting mer du hade tänkt ta upp?
Nej, men det här var väl en jättebra sammanfattning. Jag tycker också det var kul att spela in ett vata-avsnitt. När min vata var lite mer i balans. För det var ju så roligt förra året att det blev så här halva meningar. Och jag var verkligen i järnbrist och vata-obalanser. Så det var ju så här ett klockrent exempel på hur det kan låta. Men precis. Så nu blir det mer sammanfattning. Det är ju ett väldigt bra avsnitt, Älskade Vata. Där det liksom går in mer djupt på allt det här som vi tog upp. Lite kort sammanfattning av idag.
Alltså det avsnittet är fantastiskt. Vi har fått så mycket fin respons av så många av er lyssnare som har känt igen sig. Och jag vet också att både du och jag i det avsnittet pratar väldigt fort och väldigt mycket. Och det är en del slaskord och dit och dit och halva meningar. Jag tror att vi liksom gick upp i vata-energin bara för att vi skulle prata om vata också. Och sen som du säger, jag tyckte du nämnde det här i förbifarten i det här avsnittet att förra vintern gjorde du Abhyanga varje dag för att du behövde det. Men den här vintern har du förebyggt bättre. Så du har inte samma behov. Och det tycker jag också är spännande. Att bara så här, jag är ju så glad för din skull att du har lyckats förebygga. Och så här, två, jag tycker det är så fint att du är så inkännande med dig. Att du kan känna det. Att så här, det behövs inte på samma sätt. För att du känner att du är mer i vata-balans för att du har lyckats förebygga det. Det tycker jag är jättehäftigt.
Ja, men det är det. Och stor del där tror jag var att jag har jobbat med, det har jag inte nämnt, eller vi har inte nämnt det, men Pavan Muktanasanas serie del 1 är ju jättebra för att balansera vata. För er som håller på med yoga känner ju till det, men man kan också googla. Du skulle inte lägga en länk till,
Jag kan absolut lägga in en länk till det här i avsnittsbeskrivningen.
Det är ju enkla övningar som man gör. Jag gjorde det under hela hösten och det tror jag var till stor hjälp för mig. Förutom också jordande mantran som jag har börjat använda sedan ett år tillbaka. Och det också gör väldigt effekt. Men man ska ju ta det man känner sig dragen till. Men man kan inte göra allt. Och man kanske gör olika saker i olika perioder och sådär.
Ja, men visst. Så är det verkligen.
Men vad fint att höra, Ida. Jag tror och hoppas att det här avsnittet kommer vara givande för er som vill hålla lite mer koll på den vattendorsa under vintern. Och som sagt, det här avsnittet, det är nog bra att lyssna på typ i oktober varje år, så att man är lite förberedd på hur man ska göra för att må så bra som möjligt under de här vintermånaderna som vi har här i Norden. Tack snälla, snälla Ida, för att du varit här, gjort mig sällskap och delat med dig av din kunskap igen.
Ja, tack detsamma. Alltså, vilken ära att få bli inbjuden igen.
Ja, tack så jättemycket.